Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tidigare liv, del 1. Är det astralt, paranormalt?
Eller bara banalt?
Välkommen till podden Fenomen med Maja Hjelm och Dan Hörning.
Hej igen.
Hej Maja.
Har du någon gång hört en spindelrädd person skämta om att hen var en fluga i sitt tidigare liv?
Ja.
Ja. Varför frågar du det här?
Ja, varför frågar du det här?
Som ni redan sett när ni klickade på avsnittet så ska jag prata om återfödelse. Och reinkarnation. I två avsnitt.
Och jag kanske lägger till några avsnitt. För jag har en del att säga om det också.
Mm. Just det.
Men det kommer att ha väldigt särskilt fokus.
Mm. Jag kommer att berätta om tre fall. Med folk som på olika sätt faktiskt verkar minnas sina tidigare liv.
Spännande.
Är du redo?
Jag är redo.
Vi pratar om det här fenomenet som reinkarnation. Och det tror på att själen återföds i en ny kropp efter döden. Och den här övertygelsen om återfödelse sträcker sig långt tillbaka i tiden. Och återfinns i olika kulturer och religioner över hela världen.
Och extra mycket i de indiska religionerna där det är väldigt centralt.
Mm. I hinduismen och buddhismen betraktas fenomenet som en central del av trosuppfattningen.
Och dessutom är jainismen, som idag har typ 5 miljoner anhängare i Indien, väldigt framgångsrik religion och för en utomstående lite svår att skilja från buddhism, men det är en annan religion.
Just det. Och här anses väl själen återfödas i nya kroppar efter döden baserat på karma och andlig utveckling. Och här är ju nirvana ett centralt begrepp, i buddhismen i alla fall. Och det representerar en fullständig frigörelse från den här återfödelsecykeln och lidandet som kommer med den. Det är tufft att leva.
Ja, skönare att inte leva tydligen.
Och det här nirvana är ett tillstånd av fullkomlig frid och upplysning. Så man kan väl säga att målet är att man ska utvecklas till sitt bästa jag genom att leva om och om igen tills dess att man blivit fulländad. Jag kommer inte fokusera på religion i de här avsnitten. Men värt att nämna är att den här tron på återfödelse har influerat tankesätt hos många icke-religiösa också. Och speciellt i nyandliga rörelser är det inte ovanligt med tidigare livterapier och meditationer med syfte att koppla samman och minnas sina tidigare liv. Och jag har provat det här själv. Och innan vi börjar spela in idag så har jag utsatt dig, Dan, för det här också. Jag tänker att du får berätta om dina nya lärdomar, om dig själv, lite senare. För nu vill jag berätta om Arthur Flowerdew. Arthur Flowerdew föddes den 1 december år 1906 i Great Yarmouth, i grevskapet Norfolk i England. Great Yarmouth är en pittoresk kuststad känd för sina färgglada strandhytter och långa sandstränder. Det var här som historien om Arthur tog sin början. En historia som förblivit ett mysterium i över 100 år. Och hans berättelse, menar vissa, är det ultimata beviset på reinkarnation. Från 12 års ålder så fantiserade Arthur återkommande om en plats som, vad han visste då, inte fanns i verkligheten. Minnesbilderna som med tiden bara blev allt tydligare och mer påträngande bestod av en stor stad mitt i en öken. De här fantasierna kom till honom som allra mest när han lekte med rosa och guldskimrande stenar på en strand nära sitt hem. Och allt efter åren gick så blev minnesbilderna tydligare och plötsligt kunde han urskilja ett tempel som såg ut att vara uthugget i en klippa. Han kunde också se flera mindre byggnader i den här ökenstaden, en massa soldater, och han kunde se att ingången till staden verkade gå genom en smal bergsklyfta. Det var först i vuxen ålder när han av en slump såg en dokumentär om den antika staden Petra i Jordanien som han förbluffat insåg att hans fantasier inte varit bara fantasier. Han kände väl igen platsen i tv-rutan från sina egna minnesbilder. De som han haft i en massa år nu, ända sedan han var ett litet barn. Och enligt honom själv så hade han innan detta aldrig hört talas om staden. Ryktet spred sig snabbt och väckte stor uppmärksamhet. Och faktum är att han väckte nyhetskanalen BBCs intresse, som ville att Arthur medverkade i ett inslag på tv. Efter sändningen så hörde den jordanska regeringen av sig och bjöd in honom till ett besök, inte bara till Jordanien utan till själva utgrävningen av staden Petra. Det blev en stor satsning och med sig skulle han ha BBC-reportrar med syfte att göra en dokumentärfilm om den här resan. De ville bland annat fånga Arthurs reaktion på plats. Så innan avfärden fick Arthur berätta i detalj om alla sina minnesbilder från den här antika staden. Och tanken med det var att sen kunna jämföra minnena med verkligheten. Medverkade i inslaget gjorde även en Petra-expert som kunde bekräfta att Arthurs kunskaper om staden endast kunde jämföras med dem hos en arkeolog med expertis i just Petra. Så vad berättade Arthur om staden som han aldrig besökt? Arthur beskrev specifikt 3 platser innan resan. En märklig vulkanformad klippa i utkanten av staden. Ett tempel där han sa sig ha blivit dödad av ett spjut århundradet innan vår tideräkning. Samt en ovanlig byggnad vars syfte arkeologerna fortfarande försökte förstå. Men Arthur, han visste redan och kunde förklarade för arkeologerna att det hade använts som ett vaktrum och att han själv spenderat tid där som soldat. Sen var det av till Jordanien. När han anlände till Petra kunde han visa teamet till den tidigare okända vulkanformade klippan och kunde peka ut exakt var det ursprungliga templet legat. Han hittade av egen maskin till det som han beskrev som vaktrummet och berättade hur soldaternas märkliga anmälningssystem fungerat. Men det mest förbluffande var att han även pekade ut ännu icke utgrävda byggnader som alltså var okända även för arkeologerna och förklarade deras funktion. Det här var byggnader som vid utgrävningarna sedan visade sig stämma med hans beskrivningar. Och det här kunde man inte förklara och lämnade de mest skeptiska skeptikerna mållösa. Den här historien har som sagt förblivit ett mysterium och många betraktar det som ett bevis på reinkarnation. Trots att ingen har kunnat motbevisa Arthurs påståenden så finns det ju de som tvivlar såklart. Men oavsett vad man tror så är det svårt att förnekar den här kopplingen mellan minnesbilderna och den verkliga staden. Så vad tror du?
Ja, hon önskar att jag visste mer om Petra. Jag vet bara att det är den här fantastiska staden. Och att den spelar roll på flera ställen i historien. Men vi har inte kommit fram till det här i Fan of History. Vi går ifrån år 1000 före och vi är fram vid 530 före. Och då är fortfarande inte Petra särskilt viktigt.
Nej, och det här är ju mitten på 1900-talet.
Mm.
Innan man kände till så mycket som man gör idag.
Och idag känner man ju till mer. Men om det här stämmer så är det ju helt fantastiskt och väldigt svårt att förklara.
Shanti Devi är ett annat välkänt fall av påstådd reinkarnation. Hon har varit centrum för många studier i ämnet och det har skrivits många artiklar och böcker om hennes liv. Liv i plural. Det var när Shanti var 4 år som hon började uppvisa en märklig frustration. En frustration som bara skulle växa sig allt starkare de kommande åren. För ingenting stämde ju. Hon befann sig i fel stad, i fel familj och i helt fel kropp. Hon måste tillbaka till staden Mathura och leta reda på sin man och sitt barn. Vid 6 års ålder så stod hon inte ut längre och Shanti rymde därför från sitt hem i Delhi i Indien för att på egen hand försöka ta sig till Mathura. Mathura låg drygt 14 mil bort och hon lyckades förstås inte ta sig ända fram. Det här gjorde såklart Shanti ännu mer frustrerad. Hennes föräldrar bortförklarade hennes påståenden som barnsliga fantasier. Även om de hade lite svårt att förklara hur den 6-åriga flickan kunde berätta om staden Mathuras olika butiker och med korrekta gatunamn ge detaljerade vägbeskrivningar till dem. Det här var alltså en stad som familjen inte hade någon relation till sedan innan och information som deras 6-åriga dotter definitivt inte borde ha. När Shanti började skolan dröjde det inte länge förrän hon började berätta för klasskamrater och lärare om vem hon egentligen var. Hon var ju faktiskt gift med en man vid namn Kedar Nath. Och hon hade tragiskt nog avlidit bara 10 dagar efter att ha fött sitt första barn. Skolans personal reagerade på att hon använde ord från staden Mathuras lokala dialekt när hon berättade om det här. Och skolans rektor, Lala Chand, blev snart involverad och ville själv undersöka om det låg någon sanning i hennes berättelse. Rektorn reste själv till Mathura och fick snart kontakt med en handelsman som inte bara hade namnet Kedar Nath, som Shanti uppgett att maken hette, utan som också förlorat sin fru 9 år tidigare då hon avlidit 10 dagar efter att ha fött deras son. Det arrangerades ett möte mellan mannen och Shanti som nu var i 8-9-årsåldern. Han reste till Delhi men påstod sig vara sin egen bror för att testa hennes påstående. Shanti trodde alltså att hon skulle träffa Kedar Naths bror. Tror du att hon gick på det här?
Nej.
Nej. Så fort hon såg honom så förstod hon vem han var. Men Kedar var skeptisk. Det här första mötet skulle komma att gå ut på Shantis försök att bevisa för honom att hon verkligen var hans avlidna fru som återfötts. Och jag kommer berätta nu om deras första möte, för jag tycker det är väldigt intressant. Shanti började med att fråga vad han hade gjort med de 150 rupier som hon innan hon dog gömt på ett hemligt ställe i deras hus. Och om han skänkte bort dem som de kommit överens om. Eftersom Kedar Nath var svårflörtad bad Shanti artigt sin mamma att lämna rummet en stund så att de två kunde tala ostört. När Shanti var ensam med mannen så gick hon in på lite mer intima detaljer. Hon berättade bland annat om vissa väldigt specifika saker som de brukade ägna sig åt när de hade sex. Hon berättade även om den gången som hon kommit på honom med att vara otrogen med en annan kvinna och hur det sedan hade påverkat äktenskapet. Det här var någonting som Kedar Nath och hans avlidne fru hade sett till att hålla ytterst hemligt. Och Shanti berättade även om födelsemärken och andra utmärkande saker på hans kropp som just då inte var synliga under klädseln. Och vid det här mötets slut så var Kedar helt övertygad. Shanti var verkligen en reinkarnation av hans döda fru, Lugdi. Faktum är att han därefter tog med sin son, Naunita Lal, för att träffa Shanti. När Shanti fick syn på den nu med henne jämngamla pojken så kastade hon sig över honom och omfamnade honom samtidigt som hon grät så att hon skakade av lycka. Det här låter som en oerhört surrealistisk och bizarr situation.
Jag tänker att det naturliga där, om hon verkligen var hans reinkarnerade mamma och hade dött när han var 10 dagar gammal, är att det första hon skulle säga skulle vara: vad stor du har blivit.
Mm. Om det här hade varit en film så hade jag höjt så här skämskudden, tror jag.
Ja.
Man får väl också tänka på här att reinkarnation var som en vedertagen del.
Ja, det är ju en del av kulturen, definitivt.
Historien om Shanti Devi nådde ingen mindre än Mahatma Gandhi, som beslutade att en utredning måste genomföras. Och här märker man också skillnaden. Man hade reagerat lite annorlunda i Sverige eller i en annan kultur.
Ja, jag har svårt att tänka mig att Ulf Kristersson skulle vilja utreda en sån här historia.
Uppdraget gick till en kommitté bestående av Gandhi handplockade experter i ämnet, ledda av en professor vid universitetet i Delhi.
Då undrar man ju vad han var professor i.
Mm, det framgår inte.
Jag vill inflika att Mahatma Gandhi var en stor andlig influens på den absolut mest berömda reinkarnerade personen i världen. Men det återkommer jag till senare.
Under utredningen så ställdes Shanti på prov. Bland annat genom att hon fick träffa Kedar Naths familj och vänner utan att de avslöjade sina identiteter. Och förbluffande nog så kunde Shanti identifiera dem korrekt och återberätta detaljer från deras liv som endast den närmsta familjen skulle känna till. Och efter utredningen var Gandhi och många andra övertygade om att Shanti Devi var en reinkarnation av kvinnan vid namn Lugdi från staden Mathura, som hade dött i Mathura några år tidigare. Shantis historia blev ett samtalsämne över hela landet och till och med internationellt. Många människor fascinerades av tanken på reinkarnation och det oförklarliga fenomenet som Shanti verkade representera. Och hon kom att leva sitt liv i rampljuset, alltid omgiven av nyfikna människor som ville höra om hennes historia. Många som mötte henne var imponerade av hennes visdom och inlevelseförmåga. Och efter hennes död den 27 december 1987 så fortsatte hennes historia att leva vidare. Många böcker skrevs om henne och hennes berättelse blev en del av popkulturen i Indien. Hon blev som en ikon för de som trodde på reinkarnation och det mystiska i tillvaron.
Och det dök inte upp någon ny människa som var född 1988.
Det verkar ju som att det inte sker i direkt anslutning till döden.
Ja, det är väl en av de stora frågorna om reinkarnation. Hur lång tid tar det innan man reinkarneras?
Mm. För här i Shanti Devis fall så var det 9 år, om man ska tro på det de säger. Medans det i Arthurs fall var...
Nej, i Shanti Devis fall var det bara... Hon var väl född mycket närmare.
Nej, hon föddes 9... Ja, just det.
Hon hann ju växa upp.
Hon hann bli 4, så då var det 9 minus 4, det är 5. 5 år efter.
Jag fick ju lära mig av min stora inspirationskälla Margit Sandemo, som trodde stenhårt på reinkarnation, att det tar ungefär 70 år innan man reinkarneras. Men det verkar ju inte stämma med tibetansk buddhism, för där kan det gå mycket snabbare än så.
Och Arthur, Flowerdew å andra sidan, tog det ju flera tusen år.
Ja, men det är också frågan där i Arthurs fall om han hade reinkarnerats någonting emellan.
Mm.
Det kanske han hade.
Ja. Mm, det finns mycket frågetecken kring reinkarnation.
Ja, det gör ju det. Men jag tror att just den här historien om Shantidevi är någonting som indier verkligen skulle gilla. Eftersom återfödelse är en del av kulturen. Och när man hittar en så här tydlig historia som man tycker kan bevisa det, så måste den bli väldigt populär.
Mm.
Och man undrar ju varför inte finns många, många fler sådana här historier då.
Mm.
Så det måste ju finnas en mekanism ifall återfödelse finns som gör att man glömmer de tidigare liven. Och att man bara tar med sig kanske någonting till nästa liv. Men just informationen om tidigare liven är svår att komma åt.
Och jag har läst en bok som heter Barns minnen från tidigare liv. Forskning i livets gränsland. Av Göran Johannesson. Som påpekar att det är många fall när det är barn som minns sina tidigare liv. Att minnena bleknar ganska fort. Och att de i vuxen ålder oftast inte har minnena kvar. Så det är ju liksom också lite spännande att de är tillgängliga i början av livet bara. Men jag ska prata om ett tillfall som jag sparar till nästa avsnitt. Och det är just ett litet barn som minns en väldigt dramatisk händelse.
Spännande.
Mm. Vill du berätta om din upplevelse här tidigare idag?
Just det. Jag känner att minnet av den börjar blekna, men vad ska du beskriva vad vi gjorde?
Jag lät Dan lyssna på, eller lät, jag beordrade dig att lyssna på en vägledd tidigare livterapi i formen ljudbok av Anna-Lena Mellbom som finns på Storytel bland annat. Jag har provat det själv, men jag ville att du skulle prova det också, du som är skeptiker. Och du löd artigt. Och så satt jag och stirrade på dig 30 minuter.
Var det så långt?
Ja, 37 minuter tror jag till och med.
Oj, jag kände att det var typ 10 minuter kanske.
Nej, och då hoppade jag ändå över det här försnacket när hon beskrev vad allt handlade om. Men du var ganska påverkad efteråt, som jag säger så.
Ja, jag har ju meditera tidigare och lyssnat på sådana här vägledda meditationer. Och jag är en väldigt fantasifull människa. Så det var lätt att komma in i det. Jag var också förberedd med typ 4 koppar kaffe, så jag var jättepigg och skulle inte somna. Och det sparkade igång ordentligt. Jag känner ju att det påverkar mig väldigt mycket att jag är väldigt intresserad av historia, så att jag tror att min historiekunskap fyllde i en massa detaljer. Och hela poängen med övningen var att jag skulle komma ihåg ett tidigare liv. Men jag fick 3 ganska tydliga visioner. Och jag kände nästan som att Anna-Lena då styrde upp mig. Kanske inte var hon som läste. Kanske var bara hon som skrev. Var det hon som läste? Jag har väldigt bra röst. Så när hon väl styrde upp mig, då hamnade jag i ett tydligt liv. Så fick jag ju frågor om det livet. Och jag kände verkligen min fantasi gick på högvarv, för det här var riktigt intensivt. Jag kände massor av känslor och var djupt inne i det här.
Vad tänker du om den här upplevelsen rent alltså, utifrån sett? Tror du att det var ett tidigare liv som du fick kontakt med? Eller tror du att...
Nej, jag tror att jag fick kontakt med mina fantasier om hur det skulle vara att leva på den tiden.
Jag är liksom helt fascinerad och imponerad över hur mycket som hände i dig under den här tiden.
Jag också faktiskt. Jag tänkte att så här, nu kommer jag ligga här och antingen somna eller ha tråkigt. Men när du sa att det var så länge så är jag väldigt förvånad.
Mm. Vi pratade lite om det också innan vi började spela in. Att du i en annan podd har pratat med en hypnotisör.
Just det. I Mördarpodden har vi 3 avsnitt som handlar om bland annat lögndetektorer och ögonvittnen, men väldigt mycket om hypnos och minnen.
Mm.
Och då hade vi med Emil Johansson som gäst, och han har träffat privat ett antal gånger sedan dess också. Och han är en professionell hypnotisör. Och han hävdade bestämt att det enda hypnos gör, och det här var ju lite likt hypnos, föreställer mig, jag har aldrig blivit hypnotiserad. Och det enda det gör är att det superaktiverar fantasin. Så att förhöra människor under hypnos är helt vansinnigt dumt. För att då har man superstimulerat deras fantasi och de kan hitta på precis vad som helst.
Tanken med de här vägledda meditationerna är ju att man hamnar i en slags hypnosliknande stadie. Där man lättare kommer åt sitt undermedvetna. Så det är ju som en självledd hypnos det här. Och det är just det som jag tycker är svårt. Jag har ju också gjort den här övningen. Men det är svårt att skilja på eller veta själv om det är fantasier eller tidigare livminnen. Så man måste nog vara ganska övertygad. Eller inte övertygad, man måste nog vara ganska öppen själv för att ta till sig det här. Och inte avfärda allt som fantasier.
Nej, och jag upplevde ju verkligen en massa saker. Och jag bland annat blev man ju guidad genom sin egen död i det här tidigare livet.
Mm.
Och jag har aldrig funderat så mycket på min egen död som jag gjorde nu. När jag gjorde den här övningen.
Nej.
Fast det var inte min död, det var ju min homo erectus jags död.
Mm. Precis. Tanken är att man ska lära sig av sitt tidigare liv. Och bearbeta saker inom mig själv. Känner du att du lärde dig någonting?
Ja, faktiskt.
Som du kan ta med dig?
Ja.
Ja. Spännande.
Och det var ju väldigt intressant övning. Jag har aldrig gjort någonting liknande tidigare.
Mm.
Ja, tack för att du lät mig göra det här. Det här var jätteroligt.
Ja, kul att du gick med på det.
Mm. Ja, vad gör man inte för sin podd?
Mm. Men tack för att du har lyssnat. Och nästa gång så ska jag ta upp ännu ett spännande fall. Faktiskt det mest spännande reinkarnationfallet enligt mig.
Jag har ju lite aning om vad det är och jag håller med dig.
Mm.
Och innan du gör någonting annat så gå till Instagram och följ Fenomen Podcast.
Mm. Av den anledningen att vi ofta lägger ut bilder som hör till avsnittet.
Jag främst tänker på Vanbo-filmerna.
Mm, precis. Och det vill man ju inte missa. Vi ska vi säga så?
Mm. Hejdå.
Hejdå. Men hallå, förresten, tror du på det här?
Nej, men jag ska berätta om några viktiga spelare i världen som faktiskt tror stenhårt på det här senare.
Mm. Mm. På återseende.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.